Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttan.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Jobbet! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är över att ha hjälpt till.
Scandic Anglais, vi har bett att sänka ljudet på musiken. Du har inte lyckats, det går aldrig.
Nej, det går aldrig. Jag försökte också i förra veckan, men det gick inte.
Men jag tror att om vi pratar med bestämt tryck, då kommer det gå.
Samma tryck som Ilie Nastase hade i höfterna när han gick ut och dansade efter Stockholm Open.
Alltså Ilie Nastase, rumänen som bodde här på Scandic, hette det säkert inte då. Lyxhotellet Anglais 1969, när det var det första US Open. Vet du, det kostade natten då?
Inte US Open.
Så är US Open nu. Jag ser din blick så här, det kommer bli en lång dag.
Kom igen.
Här bodde han, Ilie Nastase, på Anglais. Benämnt som lyxhotellet. 83 kronor natten betalade han då.
Det kan inte vara så dyrt, va? Vad är det i dagens penningvärde?
Jag vet inte, men jag vet att...
Det finns ju en sorts människor som vet sånt.
Som kan räkna om inflation.
Ja.
En av två rumäner i den första upplagan av Stockholm Open.
Asså?
Den andra då, Ion Tiriak.
Det har vi lite minne på.
Också ett svin, kan jag meddela.
Okay.
Ett rumänsk svin. Kuriosa om Ion Tiriak var ju att 69 så fanns det i Rumänien. Så ja.
Oj, tack snälla.
Tack så hemskt mycket.
Det kunde vara ett ljudet av Ilie Nastases två testiklar som slog mot varandra.
Så hårda är de.
Den har gått hem en kall kväll från Stockholm Open.
Han får såna fantom, du vet, vad är det som klirrar så gott?
Ja.
Varför dricker vi Negroni, Marcus?
Men jag talar om det för mig. För att Ilie gjorde det kanske.
Ilie gjorde ju det 75. Inför Stockholm Open, då ska han ju möta Arthur Ashe dagen efter. Och då bjöd han Arthur Ashe då, Amerikas färgade tennisspelare, som han alltid benämndes på den tiden. Och sa att imorgon ska jag spela dig vit i Stockholm Open. Borde vi inte hylla egentligen? Det är väl, det finns väl...
Nej, men det gjorde vi inte. Du berättade ju vad han sa.
Ja.
Utan att lägga någon värdering i det.
Folk kanske inte tror att vi är rasister.
Nej, jag hoppas inte det.
I alla fall, två rumäner med 69. Den ena då, Ion Tiriak. Han Under den här tiden, 69, så fanns det två stycken Mercedes-bilar i hela Rumänien. Och då tänker man, ja, då tillhörde de Tiriac och Nastase. Nej, Nastase hade ingen. Han hade en annan bil. Jag glömde bort vad fan var han.
Båda tillhörde Ceausescu.
Nej, en tillhörde Ceausescu och den andra tillhörde Tiriac.
Okej.
Okay. Det är stabil så här. Det finns två Mercedes-bilar. Jag har den ena, den andra har statschef.
En bra, otroligt bra quizfråga faktiskt.
Du var på Stockholm förra året.
Ja, det stämmer.
Ja.
Träffade Björn Borg.
Ja.
Det gör man ju inte varje dag.
Hur var han?
Ja, jätteuppsluppen och trevlig. Gladlynt. Lite salongs.
Ja.
Han hade varit och kollat på Leo som spelade fin match där på kvällen. Var nere och skrälla. Sen stannade han till och pratade lite med mig och kille på DN, tror jag. 10 minuter, en kvart.
Ja, jävlar.
Ja, ja. Det var rätt kul för att jag minns att jag frågade honom så här. Eller frågade egentligen inte. Jag sa att hade Leo vunnit så hade det kanske varit den största skällen sen Leif Johansson slog. Mer hann jag inte säga förrän Björn Borg bröt in och sa Stan Smith 71. Jo, jag vet.
Ah, jävlar.
Så det var både liten Björn Hellberg i Björn Borg där. Det kommer jag ihåg att jag imponerades av.
Ja.
Han hade också koll på historiken.
Men vi har väl en levande hypotes att bordtennisspelare och tennisspelare kan statistik är bra, historia. Alltså de minns alltid setsiffror och sånt där.
Eller så har vi bara haft turen att träffa just de bordtennisspelarna och tennisspelarna som är bra på det.
Ja, kanske.
Kanske bara hör till på något vis.
Idag är det Stockholm Open. Första upplagan, 69. Då är det då Sven Davidsson. Är det Sven Davidsson som är Sveriges första Grand Slam-vinnare? Franska öppna 57. Kan vi ha någon innan det? Kan vara så att det är Sven Davidsson. Han tar i alla fall initiativ då till den här turneringen. Och då är ju grejen att man har jävligt hög prissumma. Alltså 130 000 kronor totalt. 34 000 till vinnaren då.
Mm.
Och då är det en liten, ja, då får vi lite skit för det. De tycker att det är lite töntigt att de har skrivit ut det då på affischen så är prissumman större än vad det är på vad tävlingen heter.
Då får man en liten måttstock där ändå på de där 83 kronorna det kostade att bo på Anglän.
Ja, men jag har faktiskt gått in till en sån här omvandlare. Ja. Så vi kommer kunna räkna om vissa siffror här. Så jag kan inte själv liksom. Men vi ska se, vi kan återkomma till det då. Ove Bengtsson har gått bra i Båstad Champions. Alltså inte i Swedish Open, men som i någon annan tävling i Båstad. Så han är lite affischen från svenska sidan. Ove Bengtsson, alltså den Bengtsson som var med och vann Davis Cup 75. Vad ska Ove Bengtsson göra om han vinner då? Mycket snack om det här med pengarna. Så här, om du vinner, han vinner alla pengarna då. Vad ska Ove Bengtsson göra för sina pengar? Jo, han ska finansiera sin GIH-utbildning.
Ja, stort. Man hoppas att han vinner.
Ja, verkligen. GIH går före sen. 34 000 kronor är det till vinnaren. Omräknat till dagens penningvärde. 360 000. Den här stora prisen man lockar är ett stora namn. Det ryktas tidigt om Rod Laver. Mannen som vunnit en Grand Slam. Han är rankad detta i världen. Pancho Gonzalez, Roy Emerson, John Newcomb och Arthur Ashe då. Även Stan Smith, de båda nämnda rumänerna Tiriac och Nastase. Och den danske bohemen Torben Ulrich med det långa håret då. På den svenska sidan Kjell Johansson, Jan-Erik Lundqvist. Man har under en period 7 av de topp 10 i världen ska komma till Stockholm. Sen började knaka lite i fogarna. Arthur Ashe är speltrött. Den amerikanska DC-kaptenen Donald Dell säger han är mycket speltrött. Då säger Sven Davidsson, då vill vi inte ha hit honom. Vi vill ha fräscha, spelsugna spelare. Sven Davidsson får ju ta mycket av snacket då med spelarna. Han kommer ha en ganska svettig tid framför sig nu, Sven Davidsson. Man har ju ändå hört liksom att så här, de kommer till Stockholm för att det är mycket nattklubbar, det är mycket pengar, det är lite krogliv och så. Vi ska se Marcus om den fördomen, om vi ska säga, stämmer när vi är klara här. Man har också 8 svenskar, lågt rankade, som ska kvala in 2 platser. De kör ett kval innan. 2 av de 8 får vara med i turneringen. När det är dags att lotta spelschemat för hela turneringen, pressen är där, det är liksom de håller en presskonferens, alla är där, nu ska vi lotta det här. Då utbryter vild strejk bland de svenska 8 spelarna. De bara går rakt ut ur salongen så här.
Ja, varför det?
Då är det så att 2 stycken av spelarna kommer från landsbygden. Det är Kenneth Andersson och Per Jemsby. De är från Malmö och Göteborg. De andra 6, Bo Holmström, Christer Holm, Hans Nerell, Bengt Åsberg, Martin Karlstein och Lars Ölander.
De som är från Stockholm, de får bara 500 kronor för att ställa upp i turneringen. De som är från landsbygden får 1000. Mm. Så de sex som är från Stockholm strejkar bara. Då blir inte vi med.
Vad är det i dagens penningvärde då? Har du omvandlat de summorna också?
Det borde ju vara då. 1000 kronor borde ju vara...
Lägger på nolla kanske, helt enkelt.
Ja, det kan man faktiskt göra. Ja. Så 5000 versus 10 000 ungefär. Bra, Marcus. Du är ju en vandrande inflationsomvandlare. Sen har jag sån svinförbannad, du vet. Bara, vad fan är det som pågår? Så här, strejk. Mitt framför alla pressen och alltihopa. Så här. Han blir så jävla förbannad. Skäller ut dem efter noter. Och på dem bara så här, okay, det här kanske inte var så genomtänkt, säger de här spelarna då. Liksom, för att vi ska kunna få några pengar. Han bara, då får du fan inte vara med. Liksom. Och det blir repressalier på det här också, säger Sven Davidsson. De ångrar sig nästan direkt, skriver ett handskrivet brev. Så här, och fan, vi ber verkligen om ursäkt. Så här. De ska vara tacksamma att de får chansen, säger Sven Davidsson. Och det är fan ledare som är med här och arrangerar det här som inte får någonting betalt. För fan är detta liksom? Spelarna ångrar sig och lämnar in en skriftlig ursäkt. Men problemen hopar sig. Jan-Erik Lundqvist kan inte vara med. Han ska anordna en sportmässa i Norrköping, så han drar sig ur. Sen börjar då de här stora namnen höra av sig med lite olika förklaringar varför de inte kan vara med. John Newscomb hävdar att han är skadad i en bilkrasch. Ken Rosewall, hemlängtan, vill inte vara med och spela. Tom Ocker ska operera halsen. Och sen så är det ett stort gäng som har spelat turneringen som helgen innan går i London. Och de kommer inte fram till arenan. Så här, de är, tävlingen ska börja på söndagen. Då är ingen av dem där. Davidsson förstår att så här, det är för att de är kvar och super i London. Mm. Det förstår han. Så en journalist frågar så här, men Andres Gimeno, han har ju kommit. Ja, han har ju sin fru med sig, säger Davidsson. Sen Davidsson svinförbannad. Får tag på de här som är kvar i London då. Och det är Cliff Drysdale. Vi visste mycket väl att turneringen började i söndags. Det hade vi fått papper på. Men jag och alla andra trodde att vi proffs skulle vara med och vi skulle börja först på måndag. I torsdags och fredags fick vi besked om att turneringen skulle börja på söndagen. Alla fanns i London och alla nåddes av beskedet. Men när jag skulle boka plats på flyget så var det fullt. Då kollade Sven Davidsson upp det. Så här, det var halvfullt på de planen. Så det var ju en lugn då. Då använder de det när de ska fråga Ray Moore varför han inte kom. Ray Moore bara, jag blev bestulen på mitt pass och min plånbok på flygplatsen. Så jag kunde ingenting göra. Det är så jävla konstigt.
Riktigt dåliga undanflykter här.
Sen har vi panik då. De har ju också sålt på förhand, sålt matcherna till tv då. Alltså det är typ också det vi såg, de har fått den höga prisen, man säger att allting först. Då måste ju det...
Du menar att SVT betalar någonting? Eller ska sändas utomlands kanske?
Ja, enligt tidningarna så har de fått pengar i alla fall. Mm-hmm. Nu är det jävligt svettigt då. Halva startfältet är liksom inte på plats. Och han måste få till ett nytt spelschema. Och så har vi då den här vilda strejken som pågår också. Sven Davidsson vill då lägga om schemat lite grann då. Så då behöver ringa, vända sig till Skandinavien då, bohemen Torben Ulrich. Ringer honom till hans hotell för att se om han skulle kunna spela en tidigare match. Då säger telefonisten på det här hotellet att hon har strikta order från Torben att ingen får väcka honom på två timmar. Sven Davidsson, asförbannad då såklart. I helvete så här, då är klockan 11.45. Så Torben måste sova till tidigast får man ta kontakt med honom 13.30. Sen Davidsson bara, du kan säga att det är tävlingsledningen till Stockholm Open. Och hon bara, nej, alltså jag har strikta besked. Ingen får prata med Ulrich. Jag får inte väcka honom innan 13:30. Han bara, jag har känt Torben Ulrich i 20 år. Nu ger de honom luren liksom. Får tag i honom då till slut. Vägrar flytta sin match. Hotar med att åka hem till Danmark om hans match tidigare läggs någonting. Fruktansvärt dåligt. Vilket
jävla rövgäng han har att göra.
Totalt kaos. Då lägger de om schemat igen då. Så då tar de in redan nämnde Leif Johansson. Han är 17 år vid tillfället då. Han ska då spela, han får liksom spela, gå in och spela MR. För nu de här svenskarna är borta alltihopa och de här har inte kommit. Så 17-åringen Leif Johansson, junior, han ska gå första matchen mot Rod Laver.
Oj, oj, oj.
Rankar etta i världen. Har precis, alltså samma år, 69, vunnit sin andra Grand Slam. Alltså när han vinner samtliga Grand Slam samma år då. Leif Johansson vinner första set i den matchen. Tar ett set på Rod Laver. Sätter sig ner. Efter första set så bara tittar rakt fram så folk tror knappt det är sant liksom. Efter matchen så säger Rod Laver med så här, jag måste erkänna att jag blev skakad av Leif Johansson, otrolig serv och liksom så här, han är en stor talang. Då frågar de så här, fan Leif, ska du inte satsa på det här med tennisen nu? Han bara, nej, absolut inte. Måste vara en tillfällighet här. Jag vill gå klart skolan.
Absolut inte.
Nej, det här är bara en tillfällighet. Och det är alltså denna Leif Johansson som sen skräller 71 och som sen då föder barnet Joakim Pimpim Johansson.
Ja, otroligt ju.
Stockholm Open är inte slut. På fredagen kan vi läsa i GT, skandalscener i Kungliga Tennishallen. Sen Davidsson får rycka ut igen och liksom släcka bränderna. Amerikanen Martin Reason och rumänen Tiriac har mött varandra på bana 3. Tiriac har gått ut innan matchen och sagt att han hatar Martin Reason. I fucking hate him, I'm gonna knock him. Inför den matchen så saknas två mittlinjedomare också. Mm. Så att det blir så jävla mycket bråk om bollarna. Hela tävlingsledningen måste komma och springa över till den matchen. Vad är det som händer? Det här golvet går sönder för att Tiriac slår sitt rack så hårt i golvet. Att plattorna lossnar från golvet så får de gå in och limma dem mitten av matchen. Hur som helst, Rod Laver har gått vidare. Han slog ju Leif. Jag ska nu möta en annan toppspelare, Fred Stoll. Fred Stoll säger till tidningarna innan matchen: om man ska störta kungen får man inte gå ut och lägga sig för tidigt. Sen går han raka vägen ut till Stureplan och krökar på nattklubben Alexandra fram till klockan 6 på morgonen. Sover ett par timmar innan han går upp och slår Rod Laver 7-5, 8-10, 6-4.
Oj då.
Dyngbakis. Mm. Sov 2 timmar. Kloss med den matchen spelar han en dubbelmatch ihop med Ove Bengtsson. Nej, förlåt. En dubbelmatch med Andres Jimenez. Slår Tony Roche och Ove Bengtsson i en maratonmatch som slutar 6-3, 12-14, 6-4 och är slut vid midnatt.
Åh, herregud.
De har spelat oavbrutet tennis i 5,5 timme. Tvärbakis. Två matcher. Några hävdar att det är en av de bästa dubbelmatcherna som någonsin spelats i Stockholm. Då har inte kommit fram till Ilja Nastase, har inte ens nämnt då i de här tävlingarna. Han går också in i turneringen då. Han säger i en intervju att de världsberömda svenska flickorna, citat, inte är sämre än sitt rykte. Sen går han ut och slår sin landsman Ion Tiriac i 2 raka set. Och en av de flickor då som han nämner, det är de här värdarna. Och alltså, det är helt sjukt vad många av artiklarna som handlar om flickor och nattlivet. Då har de alltså varsin sån värd som kör runt dem vart de vill och också tipsar dem om nattklubbar runt om i Stockholm. En av dessa värdar är Lollo Sturén. Hon är oerhört imponerad. Citat, Lollo Sturén: de här gossarna kan verkligen hålla igång. Jag fattar inte att de orkar spela så bra tennis som de gör. Proffsen har bott på lyxhotellet Anglais, där vi sitter nu. Där har varit en jämn trafik med flickor hela veckan, säger Lollo. I takt med att alla har supit ner sig i den här tävlingen då, så har ju den stora suputen Ilja Nastase seglat upp som favorit. Han har slagit ut då. Rod Laver åkt ut och Tony Roche har han själv slagit ut då. Finalen ska spelas mellan Ilja Nastase och Nikola Pilic, kroat. Och den här Nikola Pilic är ju en total sensation. Han trodde ju själv inte att han skulle vinna. Han hade bokat flygbiljetter att åka hem redan på onsdagen. Sen han varje dag skjutit upp den för att han har gått vidare då.
Jag känner igen den historien. Gör du det också?
Var inte det Magnus Larsson som gjorde så?
Han vann i Tyskland. Ja. Mm.
Innan finalen har Nastase varit vad han kallar för ett private party hos 2 systrar i Tyresö. Är trots detta stor favorit då mot Pilic i finalen. Men förlorar då den matchen mot Pilic som vinner. Och hans rubrik då i Sportexpressen dagen efter Pilic är att öl och brudar hjälpte mig att vinna. Och då var det alltså inte för att han använde öl och brudar utan för att han såg att alla andra söp ner sig. Han sa, jag har aldrig sett, han var helt i chock. Så Tony Roche, han bara, hans armar och ben gick ju kors sista set mot Ilja Nastase. Han var så bakfull. Så han förstod så här, okej, jag kan, om jag bara ser till att inte dricka det här så kommer jag ju sopa hem där. Och gör mycket riktigt det då i en 3-setare mot Ilja Nastase. Där man, om man ska tro testsiffrorna då, kan tänka sig att Nastase tappar lite fart mot slutet. 6-4, 4-6, 6-2. Mm. Pilic vinner. Både Järring och Björn Hellberg fick i uppgift att tippa vem de trodde skulle vinna Stockholm Open. Och då fick du ta ut 5 namn var. Alltså det är rätt många av startfält på 32. Ingen hade med Pilic liksom. Nej. Men alla söp ner sig och Pilic vann första Stockholm Open 1969. Sven Davidsson är nöjd med tävlingarna, säger han. Jag tror att tävlingarna nu är världsberömda inom tennisvärlden och att många vill komma hit framöver.
Och
avsluta det citatet med att säga att han också flyttat till USA permanent från lämna landet liksom.
Ja, just det. Han bodde väl i USA när han dog, tror jag.
Nu ska jag visa en affisch för dig som trycktes i en av tidningarna. Jag tror att den här kom i GT. Då ser det ut så här liksom. Då är det en bild på, först står det vin och kvinnor, ... och så är det en tennisspelare som sitter med en stor bystad kvinna och en flaska champagne framför sig. Ja, det har varit en hård vecka för världens bästa tennisproffs. Visserligen har de vilat ut varje dag i Kungliga hallen, men ändå. En som vilade på natten och höll igång på dagarna var Nikola Pilic. Han svor, stönade och segrade sen. Och sen åkte han till hotellet och bokade om sin biljett. Då. Så att Pilic vann när de andra söp ner sig.
Vem är det som har ritat den där? Är det, vad heter de? De heter så här tecknar, ja, Rit-Ola och
ja, just
det. Tecknar-Olle. Ja, och ja, det kanske kunna... Sture Hägerfors, ja, Arnes borsa eller Börje Dorr.
Ja, kanske. Vad ska då kroaten Pilic göra för sina 34 000 omräknat till 360 000 kronor? Investera i ett diskotek i Split, säger han till.
Ja, för fan, det låter ju som pengar rakt ner i sjön.
Jag måste säga att jag ändå var lite förvånad över hur liksom...
Ja, verkligen. Men är det här, det sätts någon slags standard för hur det ska gå till under Stockholm Open. Och ett rykte som de senare spelarna på 70-talet tar på fullt allvar att hålla vid liv, så att säga. För visst är det ändå känslan när man tänker på Stockholm Open.
Ja, men det har ju inte varit så som man har...
sus och dus, ja, turneringen.
Men så har man alltid sagt ju så här, typ att ja, men de kom hit för att de gillar nattklubbarna. Men sen att jag trodde att det där var liksom, ja, ja, men det är väl... Men det var ju helt öppet med dem. Alltså Sven Davidsson har ju någon gång de bara så här, är det här så jävla bra eller typ, och han är ganska förlåtande, han bara, men alltså tennisspelare är gjorda av ett annat virke typ, de åker runt så mycket på världen så här, det är så här det ser ut. Och när han får veta då att de inte kommer från London, att han direkt bara så här, det är för att de krökar liksom. Ingen tror något annat. Och de här dumma bortförklaringarna, så här, Tami blir förstörd på passet. Det är så här, 7 spelare som kommer en dag för sent till tävlingen. Det är så jävla respektlöst.
Ja, ja, men det är också lite härligt kan jag tycka. Va? Lite mer bohemiskt helt enkelt.
Ja,
ja, det var som fan. Jag blev nästan lite tagen nästan, alltså, av vilket ös det var 69.
Ja, jag vet.
Aldrig hört talas om.
Men du, Marcus, ska vi sticka till Kungliga Tennishallen?
Ja, kanske ska göra det.
Innan vi gör det, kan vi inte bara lyssna på när Bengt Grive hälsar välkomna till... Det här var den första jag hittade på KB. Och det är 78. Och då hälsar Bengt Grive välkommen. God, vacker dag, säger han. Vädret är så fint så han rekommenderar alla att stänga av tvn och gå ut i det härliga vädret. Det är ändå underbart. Så är det ingen som gör på Discovery idag. Ja, och så lägger vi på någon riktigt god, härlig dänga från 78, skarven 78-80.
Ja, just det, okej. Mm.
Och så sveper vi våran Nastasin i Negroni här då.
Och så drar vi.
Och så drar vi.
Gött.
God vacker dag från Stockholm. Idag skulle vi kunna ägna oss åt utomhustennis. Solen skiner och det är 12-14 grader varmt. Och efter vad jag hört på radio så lär det vara vackert väder lite varstans i landet. Och det kommer bli så kolossalt mycket tennis idag och ikväll från Kungliga Hallen att man gärna kan rekommendera er som tycker om tennis att stå över den här matchen och vara ute i den friska luften så länge solen är uppe. Poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi.
Tu vois, det blir några skandalscener idag inne på Kungliga Tennishallen.
Det är väl det som är så tråkigt med dagens tennis, att de är alltså på sin höjd så kan dansken Holger Rune skrika på sin mamma.
Var det inte Holger Rune som kallade sin mamma för hora under den turneringen?
Det är ju ganska fasigt i och
sig. Inte det asgrov? Han skrev så här, jävla hora till sin mamma. Nej, jag vet.
Det ska ju bara per automatik innebära 6 års avstängning.
Du förstår inte, hur ska du ha det? Ska de supa och komma för sent och vara grisar eller ska de inte det?
Ja, det är väl olika saker. Är inte det? Du får ju också lägga de här åren vi pratar om emellan precis som ett litet
som en
mjukgörande medel.
Ja. Jag vill inte att man ska kalla kvinnor för horor, men jag tycker det finns något sånt omedelbart på en otrolig övertransin och så exceptionellt grovt. Jag skulle liksom aldrig ta det ordet i min mun mot.
Det är
så otroligt grovt att kalla sin mamma för det.
Nej, men det säger väl allt om de där jävla snorungarna.
Vi kanske ska berätta lite för våra lyssnare liksom, hur är det? Hur ser det ut där vi är då? Vi har kommit in i arenan. Om du bara tittar...
Någon slags förstadie här till själva tennisturneringen, ja, som är ett... är det en lobby?
Ja, det är ganska stort. Det är lite nedsläckt också. Alltså det är lite, det är ganska mörkt här inne. Och så lyser det upp då den här gröna accentfärgen som verkar gå då genom hela...
Ja, så kan man äta och dricka här i food courten.
Ja.
Kuret heter court.
Ja, just det. Food court. Food court, ja. Central food court hade du kunnat kalla det. Det var ännu roligare.
Mycket tillstämt här nu. Har du känt igen honom?
Nej, det hade jag inte gjort.
Nej.
Ska vi se vilken som är ölsponsor?
Tycker jag. Jag sitter någon och arbetar på sin laptop.
Tight, svart piké.
En stor PC-laptop.
Revisorkropp. Du vet vad som är sjukt, Marcus? Vet du vilka som är ölsponsorn?
Inte byggmästaren. Nej.
Jo.
De är överallt. De
är helt otroligt. Vi går bara på sådana evenemang där byggmästaren är huvudsponsorn.
Nej, helt otroligt.
Då vet du,
tänk om vi ändå hade slutat ett avtal. Det kanske finns de som tror att vi har ett avtal med dem. Det har vi absolut
inte. Tyvärr det är ju inte detta smygreklam. Och då vet ni hemligheten. Att när man beställer en bryggmästare när man är på evenemang så måste det alltid låta som att tanken bara precis slog en att man ska ha en bryggmästare. Ska se om vi kan bli någon sån under dagens, vad dagen lider här på Stockholm Open.
Ska vi gå och hänga av oss, tycker du?
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Du, det här var ett annat food court. Kommer vi in i nu?
En nivå upp kanske. Nu är det vita dukar helt plötsligt. Och
här är det vita dukar. Här ska Bollinger. Vi nå. Bollinger har vi ju. Bryggmästaren får ursäkta. Här var det lite ljusare. Ingen musik, vilket jag tycker är skönt.
Jag har aldrig jobbat på ett företag som har haft sitt företagsevent på Stockholm Open.
Men har du jobbat på några företag, Marcus? Ja, i och för sig. Ikea och Aftonbladet. Två arbetsgivare. Men jag tror att det här är något för oss, Marcus. Det här området.
Men det är väl inte bara att gå in där, tror du det?
Ja, du tror att det är ett VIP-område.
Det är säkert.
Tror inte vi får vara där? Fine dining, Champions Lounge, Executive Box. Ja, vi kanske inte får vara där.
Band med... Då, ja, vi har inte den färgen. Nej.
Du, den här gröna färgen, har den blivit lite så här... Ja, det blir en överklassfärg.
Ja, men jag känner också lite
Rolex så. Rolex har den typen av grön.
Ja. Golfen. Rör väl sig gärna i den...
I den gröna, ja.
...kulören.
Ja, precis.
Dackehallen visserligen. Det är väl där det undantaget som bekräftar regeln kanske. Det var ju inte den gröna från början, utan det var ju en annan grön kulör som var då över tidens tand har gjort den mörkgrön.
Du, var är det den är... Kungliga logen.
Den är här nedanför.
Den är här nedanför. Finns ett jävligt gott. Undrar mig inte det för när Edberg och Villande ska spela final. Bengt Grive, då filmar de kungliga logen då, eller kungliga boxen. Grive går igång som fan där, vet. Och drar alla som sitter i den boxen, vet. Halva regeringen sitter där. Ola Ullsten är där. Och man märker Grive, tycker det är jävligt gott. Han nyper fan hela, för vi tar in det ljudet där. Han nyper hela kungliga boxen.
Ja, det var.
Här har vi kungliga logen och där är också kungen själv. Han sitter i mitten längst ner. Till höger om honom ser vi Marcus Wallenberg som har varit ordförande i många år i Svenska Tennisförbundet och var den första svensk som någonsin spelade på Wimbledon. Till vänster om kungen ser vi, det är Tore Magnusson. Och bakom Marcus Wallenberg har vi ett par ministrar. Längst till höger där sitter arbetsmarknadsministern Ingmar Eliasson. Bredvid honom budgetministern Rolf Wirtén och i mitten med glasögon ser vi också utrikesministern Ola Ullsten som har varit flitig gäst här och en stor tennisentusiast.
Visst är pressrummet här nere? Och sen till höger, ja. Tack.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå, hallå.
Magnus Gustafsson, nu berättade du för mig att du var 2,99. Då vann ju Enqvist.
Det stämmer.
Så du mötte Enqvist i final då. Minns du matchen?
Ja, det, tyvärr.
Okay.
Fick inte många grejer med den matchen.
Alltså.
Ja, men det var, blev det 6-4, 6-2, 6-3 kanske något sånt där. Alltså, ja. Så att jag var totalt utskåpad. Han var väldigt bra form.
Hur många Stockholm Open har du gjort?
Ja, det vet jag faktiskt. Vad kan jag ha gjort? 12, 13, 14 stycken. Ja, mycket goda minnen härifrån.
Ja.
I och med att det var min genombrottsturnering. Som jag hade 87.
Hur gick det då?
Jag gick till semi och det var ju nära att jag inte kom med i turneringen. För att på den tiden så var ju så många svenskar med i turneringen då. Så de gav ju alla wildcard till utländska spelare. För att det skulle bli liksom med utländska spelare då. Men sen så kvällen innan tackade Lendl nej. Mm. Han skulle få ett av wildcarden då. Och då fick jag det istället. Och sen så... lyckas jag gå ända till semi. Det var ju en stor tävling på, alltså riktigt stor. Det var ju en sån här motsvarande 1000 turnering då.
Uh-huh.
Så att det var ju väldigt sensationellt.
Kommer det komma dit igen, tror du?
Det får vi se. Jag menar, alltså, man ska inte underskatta turneringen heller, för det är väldigt bra startfält ändå. Alltså, det är inte några jättetopparna ändå, men det är ändå väldigt många runt 25, 30, 35 och så vidare. Det är svårt att komma in i turneringen på grund av att du måste vara direkt kvalificerad. Kanske du måste ligga runt 50 i världen då. Så det är ju, och det ser man också liksom, att alla står ju alla här i den här turneringen. Det är ju helt omöjligt att tippa.
Man har ju gått romantiken ett varv runt, så att säga, om man romantiserar, vi är ju kungliga med allt vad det innebär, så att, men om man romantiserar tävlingarna när de gick i Globen, vilket jag har börjat göra nu. Jo, faktiskt började jag göra det. Hur var det att spela i Globen?
Det var häftigt på sitt sätt, men det får ju aldrig den här stämningen som får i Kungliga. Alltså, publiken sitter så pass nära det här stampet i bänkarna och allt vad det är då. Globen var ju en av mina bästa turneringar också. Jag gick till final där 89 mot just Lendl.
Och han var också så jävla sur.
Ja, han var Lendl. Så sur där. Ja. Precis matchen innan där mot Edberg, så var det några som hade druckit några centiliter för mycket kanske, och hördes ganska mycket på läktaren. Då. Ja, och det gick väl ut på mig dagen efter. En ganska kul story där. Så han ledde med 7-5-3-0. Det var bäst av fem set då. Då visade han fem fingrar mot sin fru. Jag fattar inte det. Jag såg det inte heller liksom. Jag hörde efteråt då liksom, att då var typ klockan 20:20. Det var tecknet att hon skulle boka femplanet då liksom. Och sen gick det snabbt efter det, kan jag säga. Han var grym då. Han var världsetta. Ja. Full med självförtroende.
Ja, verkligen. Helt annan fråga. Vilket är ditt bästa Karl-Axel Hageskog-minne?
Jag har många, men jag vet inte. Det bästa... Vi lurade någon gång inför... Vi skulle spela Davis Cup-final mot Italien, tror jag. Och vi var på träningsläge i Monte Carlo. Och ja... Så fick vi någon tjej från ATP att ringa honom och utge sig från att vara från Kungliga palatset för Monaco då. Så vi hade fått en inbjudan, svenska Davis Cup-laget då, prinsen som var där då liksom. Och så att vi åkte ju dit, Kalle i spetsen då liksom, spatserade fram mot slottet då liksom.
Och stora ingången.
Ja, stora ingången. Några vakter kom efter honom. Och han försökte förklara på engelska då liksom, att han hade fått en inbjudan då. Ja, det var ganska kul.
Men är det Magnus Larsson så pockade de på honom med en bajonett i magen. Men det kanske var överdrift.
Ja, men den blir alltid värre i den storyn alltså.
Men Karl-Axel är inte här eller?
Nej, jag har inte sett honom.
Har du sett Peter Rosberg?
Ja, jag såg honom. Jag har inte pratat med honom. Nej. Jag såg honom i vimlet.
Vi är ju på jakt efter Peter Rosberg. Vi vill veta nu från hästens mun varför han gjorde om Edbergs till Lenas fallhandbäcker.
Ja, okej, Magnus. Du ska upp och sätta dig med Eivor nu, eller?
Jajamän.
Kommentera.
Ja.
Hälsa Johan.
Det ska jag göra.
Tack, tack.
Den här mannen kommer snart att vinna över 1 miljon kronor. Det sker i en föga upphetsande final som går som den ska. Katten vinner över råttan. Igår kväll stördes Lendl av några oförskämda och överförfriskade åskådare, och han kände sig trampad på tårna. Sårad, stackan. Se så glad han blir när han vinner, Lendl. Så han tar emot prispengarna och vill egentligen inte komma tillbaks till Sverige. Du Ivan, det är en sak du glömmer. Oss. För om du vinner en turnering, jag menar nu inte pengarna, utan en fin pokal, Stockholm Open, utan att se glad ut, då har du nedvärderat vår tävling, och det gillar inte vi. Du får vara världsstjärna hur mycket som helst. Vi hörrar och vi applåderar, men du surar. Och med den inställningen så går det inte i längden att driva ens en tenniscirkus. För ingen betalar för sånt.
Då har vi varit 45 minuter kanske i pressrummet. Riktigt bra pressrumstugg.
Först en bandad intervju med Magnus Gustafsson.
Sen lite mer off the record. Ja. Jag tänkte säga så här, riktigt bra sånt off the record tugg med Johan och Eivor. En sån diskussion som så här, några steg åt sidan, symboliskt. Man är ju fortfarande i pressrummet, lika nära andra människor. Sänkt röst, speak easy. Bara off the record i kanske 20 minuter. Off the record. Ingenting är möjligt. Och, liksom.
Och nu gick ju du ut och jag var kvar ytterligare en liten stund och pratade ännu mer off the record. Och jag känner ändå att det, han liksom inte ens, han hade knappt börjat.
Jag tror att
det blir en riktigt lång kväll i Kungälv.
Jag tror Johan Ejeborg har 1,5 timme off the record till i sig. Han var riktigt på sånt off the record humör.
Men det kan bli lite så när man är på någon event, någon tävling som man kanske vanligtvis inte blir inom ens bevakningsområde. Då är det precis som att då är det liksom fritt fram och prata off the record. Så Karin Frick var här också, hon jobbar ju som speaker.
Ja, hon kommer
det är
precis
inte det heller hennes vanliga bevakningsområde. Det kan bli off the record där också. Så.
Nu står vi i, nu tittar vi ut genom ett sånt här, ett runt fönster här i markplan. Och framför oss står matchen mellan Monfils och
Österrikare.
Österrikare.
Mm. Tycker han har en rätt uppgiven stil här i Österrike. Det är nog så att han vet nu att det är, det här går inte att vända på det.
Tror du han har bokat bord på Alexandra ikväll i Österrike?
Bläcktornskällan.
Precis, det är så det är nu på Stockholm Open. Innan var det Alexandra. Och så kunde man svassa hem med någon fotomodell. Nu blir det någon som läser tekniskt basår så på Bläcktornskällan. Liksom. Den var över. Den slog jag lite flit.
Jag vill bara spela Jack Vegas.
Här är ju alla segrarna. 69, Nikola Pilic. Stan Smith. 70, möter Arthur Ashe i finalen. 71 åt Arthur Ashe, Jan Kåders. Sen Stan Smith igen. Tom Gorman slog Björn Borg, ja, en riktig, så kolla här.
P.S. Brosnan.
Ja, eller Anders Lindpar. Björn Borg, 7-6 avgörande.
Ashe igen.
Ashe igen.
Och Panatta såklart, ja.
Sandy Meyer. Sen har vi McEnroe, 78. McEnroe igen, 2 i rad. Och sen bryter ju Borg den sviten. 80 slår John McEnroe.
Vet du vad jag tycker om de här tavlorna? Som är, tycker de är, liksom, de är ganska nedtonade. De är inte större än, vad är det, 20x30 där eller?
Ja.
Jag tycker det klär ett sånt ställe som Kungliga. Mm. Det ska inte vara större än så här. Det är fint.
Ja. Här är den berömda planschen från 69. Världens bästa tennisspelare slåss om 130 000 kronor. Och då ser man ju att 130 000 betydligt större än Stockholm Open. Också att de är tidigt tryckt för Jan-Erik Lundqvist. Ja, det vet vi att han hade sin sportmässa i Norrköping. John Newskamp, bilkrasch, ställde inte upp. Och så Tony Roche då, som var så bakför oss och armarna och benen var i kors. Arthur Ashe kom inte heller.
Speltrött, 10 kronor för en dagsbiljett.
Johnny Cash and the Tennessee 3. Måndag 13 september. Vilket år?
70 va? Tror jag. 1970.
Starkt.
Skulle man ha varit här då?
Johnny Cash.
Ja, okej. Okay. Ska vi leta efter Percy eller?
Vi har ju frågat 10 personer om de har sett Percy Rosberg.
Alla har sett honom.
Alla har sett honom men ingen har. Han är rätt liten.
Tittar du bort här? Känner du igen någon här eller?
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Jag tror att jag kommer känna igen Rosberg om jag ser honom. Jag är rätt säker på det faktiskt.
Ja, det gör jag också. Will you ask me if I'll forget my baby? I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way.
Jag tänkte när vi åkte hit så att vi inte skulle kommentera Thomas Enqvists utseende. Men det är han, det är Frändesjö som är där uppe i den absoluta liksom, världseliten tror jag. I ett åldras bra som för detta toppidrottsman. Jag får fråga Enqvist då. Det var ändå lite när Enqvist kom där. Han vann, jag tror att Enqvist vann 95, 97, 99 tror jag. Någonting sånt. Eller 95, 96, 99 eller sånt där. Att man tänkte såhär, så här, det bara fortsätter i all evighet. Nu har vi en ny god svensk som bara supar hem massa ATP-turneringar. Så blev det inte.
Det är fint, vi står alltså utanför tävlingsledningsrummet.
Som enda mediehus som står och trycker.
Och de har dragit ner persiennerna. Vi står liksom, och det ena fönstret har de missat att dra åt helt och hållet. Så du kan liksom kisa sig in.
Man böjer lite på knäna så kan man se nacken på Thomas Enqvist.
Enda mediehus på plats.
Långare med alla spelarna nu.
Ja, jag tycker också här, på det.
Inga Vinci, vad heter han?
Vinci Guerra.
Vinci Guerra.
Vi frågar Percy Rosberg om det.
Ja.
När vi längden.
Hittar. Längden, ja. Ändå mäktigt med Percy Rosberg. Det är svårt att prata så mycket om Percy Rosberg om vi inte hittar någon. Det blir jävla antiklimax. Men du vet att ändå ha satt sitt namn, alla gjort sitt lilla avtryck i tennishistorien så här. Alla som vet något om tennis kan sin tennis. Om du så är född i liksom uppe i bergen i Kroatien eller i södra Spanien eller norra Irak eller på så här, du kan din tennis, så vet du att Percy Rosberg har gjort ett
Torre verkligen.
Ja,
men... jag tror att det är vi i Sverige som vet det.
Men alla vet väl att han har lagt om Stefan Edberg.
Nej, jag tror faktiskt inte. Han tränade ju Borg också.
Ja, jo, men det vet man ju precis.
Såklart. Ja, jag vet inte. Du vill gärna att det ska vara så.
Ja, jag vill att det ska vara så. Mm.
Engqvist, hej. Har du 2 minuter eller? Eller är det mycket?
Har du sett Percy Rosberg eller?
Ja, det gjorde jag. Jag såg han i förrgår. Inte idag, men i förrgår. Jag tror han är 91, va?
Ja, vi levde efter honom.
Vi pratade tennis och liksom lika passionerad. Ja. Och jättekul att se han, superklar. Och han är underbar. Du tycker jag verkligen ska prata med. För att han är sån här otroligt, fortfarande otroligt passionerad. Jag har hört att han hänger i stort sett varje dag i Saltkällan fortfarande. Och tittar och är involverad och kommer med tips. Så att, det ska ni verkligen prata med.
Jämt.
Jämt.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra outtröttliga Hyland-prenumeranter. Och vi gör det den här veckan genom att läsa upp namnet på Stockholm Open-vinnare genom historien. Enär Enya har gått igång, gör också jag det. Stort tack för ert frikostiga stöd. Stan Smith, Mattias Axelsson, Arthur Ashe, Kristoffer Jönsson, Adriano Panatta, Per Lagerqvist, Sandy Mayer, Emil Andersson, John McEnroe, Per Nilsson, Björn Borg, Emil Karlsson Lagnelius, Jean Mayer, Johan Wall, Henri Leconte, Marcus Wilberg, Mats Villander, Einar Österberg, Stefan Edberg, Sigurd Bjerke, Boris Becker, Magnus Tervik, Ivan Lendl, Mattias Sundling, Goran Ivanisevic, Martin Karlgren, Michael Stisch, Laura Andersson, Thomas Enqvist, Marcus Halling, Jonas Björkman, Marcus Nymad, Todd Martin, Simon Kingdahl, Thomas Johansson, Marty Fish, Tobias Kvarnström, David Nalbandian och Roger Federer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nu ska vi ner här i köttkvarnen. Det är som att vara på Titanic-båten så här. På nedre däck, du vet så här. Här spelas det musik för oss dödliga. Varför ska vi plågas med musik? Så var det inte där i VIP-avdelningen. Nej. Det var tyst och lugnt och vita dukar.
Beställning vid sittande bord. Här är det kö. Säkert några här som har gått hit och sagt så här. Man så jäkla bra food court på Stockholm Open.
Ja, vi arbetar grabbar. Då får vi ha de här lekarna. Vi får food court, musik, företagstävlingar.
Jag tror att Audi, den Audi-modellen som står här nere, den är ju billigare än den som står uppe.
Vi kommer inte sälja en enda jävla Audi-bil här.
Ni kan ha haft en begagnad Audi Quattro stående här.
Ja, sån...
33 800 ja, men... en sån skylt i vindrutan. Jag och pappa åkte och kollade på bilar. Jag tror att de gånger jag varit inne liksom i en bilsalong eller vad det nu heter, inomhus så att säga, och kollat på bil, ja, då kan jag räkna på en hand.
Ja.
Gångerna vi har åkt ner och sakta kört förbi en rad med bilar som står utanför och bara kollat i vindrutan så här, ja, på prislapparna.
Ja.
Ja, det är ju tusentals gånger alltså. Och sen en liten sån nit så tvär... Ah! Det var en pappa lite nyfiken på en 740 där. Så. Och sen vill jag sakta vidare. Ja, ska vi ner här nu då och bottas? Tror du att det är som i Titanic också? Om detta är nedre däck på Titanic, att en handfull här har vunnit sin Stockholm Open-biljett i ett parti poker.
Så. Ja, just det. Också så, om det börjar brinna så, då kommer den utgång där, den kommer ju bara liksom så tömmer de igen den för att inte elden ska sprida sig, så offrar de oss. ut bland de fina där ute, med de vita dukarna, det tar sig. Stänger den bara in oss. Vill du ha någonting att dricka till, Marcus?
Ja, men jag kan, vad har du? Du har bryggmästaren där, kan man väl ta? Ja, tack.
Kändisradan, Alexander Östlund och...
Olof Mellberg.
Olof Mellberg. Det betyder att Pörsar Rosberg förmodligen inte är här. Då måste vi leta i diametralt motsatta delen av Kungliga Tälleskan.
Ja, jag tror också det. Alltså. Men jag måste säga det ändå att man ska inte tro att det liksom är fisförnämt här. Jag hoppas inte vi har gjort det intrycket.
Nej.
Att det skulle vara det. Det är en härlig dynamisk miljö.
Jag
springer på en taifa här som är här måndag till fredag varje dag och bryter av. Ibland får åka kolla på Tingsryd att de ska få stöd någonstans i en kranskommun.
Ja, men det är snyggt att vara så länge på Stockholm Open att man hinner med två seriematcher med sitt favorithockeylag. Alltså avbrott. Man är på Stockholm Open över två matcher i serielunket. Det borde finnas ett sånt paket man kan köpa här. Som biljettpaket, så ingår det resor till en hockeyhall någonstans i Sverige.
Helt sånt pass. Sök mig upp ett pass. Du ska vara alla dagar. Plus att du då kommer in gratis på alla matcher i Scania-rinken.
Nu såg jag på dig, Marcus. Alltså du såg...
Det tändes något i mina ögon.
Vill du berätta bara för mig och lyssnarna vad det var du såg?
Jag såg en man några år äldre än vad jag är, skulle jag gissa. Vuxet klädd. Ensam.
Ja.
Som gick och köpte en öl. Han hade ett tennismagasin i handen som han nu sitter och läser. Som förmodligen har kommit hit ensam, tror jag.
Ja.
Bara för att se lite tennis.
komma ut lite. Jag har absolut inga problem med att gå på den här sortens evenemang ensam.
Nej.
Det kan till och med vara så, tror jag, att han har funderat på om man ska höra av sig någon polare som har varit med tidigare. Så där, men det är inte jätteviktigt. Kan lika gärna gå ner själv en stund.
Det kan vara rätt fint att vara själv på Stockholm
Open. Ja, jag tycker det är skönt att vara själv på Stockholm Open.
Kanske bor säkert i Krokarna, rätt nära, kanske gått hit.
Ja.
Bo på Östermalm. Yngsta dottern kom in på juristprogrammet i Lund. Så nu går alla barnen på universitetet.
Kolla, titta, vänd om och titta lite på oss. Vila sånt lugn över honom.
Det är otroligt. Så på en helt annan plats än vad jag är så här, i livet, vet. Svinstressad över precis all så här ekonomisk framtid, kan också på något vis ta typ ett tredje världskrig med en helt annan ro än vad man själv har, för långt kvar liksom. Känner min puls gick ner när jag såg honom. Kände du med det? Så här, bara, man skulle ha, du vet, vissa har ju sett på sin tv att de har en brasa eller du vet ett akvarium eller någonting så man ska bli lugn då. Skulle ha filma honom i 35 minuter och sen loopar man det. Det är själva tv-underhållningen.
Gå på Stockholm Open ensam. Fan, ska vi få tag på Percy?
Det känns helt omöjligt. Tjena. Vi skulle vilja testa en sån där bryggmästan.
Ja.
Vi avbryter vår
intensiva jakt på Percy Rosberg.
Percy Rosberg. Du misstänker att han skulle kunna vara i den här väskan som jag precis bakom dig. Det är en sån liten kabinväska av Samsonite typ här nere. Fan, är vi vaktmästeriet, är vi?
Verkligen katakomberna.
Verkligen katakomberna. Vi kastar, tänkte vi gör några nedslag i Stockholm Open-historien.
Mm.
Första ljud, 1980. Jävligt fint Stockholm Open-år.
God afton och hjärtligt välkomna till Kungliga Tennishallen och den stora finalen. Och en giganternas kamp. Björn Borg nummer 1, John McEnroe nummer 2.
Borg McEnroe i final. Då har alltså McEnroe vunnit 78-79. Går för sin tredje. Borg rankad världsetta. McEnroe världs 2.
Lite svårt att få ta på biljetter då kanske. Framåt finalpassen.
Historiska siffrorna då. Eller liksom fram tills dess. Man har mötts 9 gånger. 5-4 till Björn. Grive hälsar välkomna till en laddad tennisstund i Kungliga Tennishallen. Beskriver McEnroe, han beskriver de två olika tennisspelarna.
Det är två rätt olika spelartyper. Björn, den robustare, hårdslående, ibland till synes okänslig i psyke och bollbehandling, men där finns, som ni förstår, mycket bollkänsla inbyggd. Och på den andra sidan då, vi ser honom här, John McEnroe från New York. Också hårdslående, men i övrigt kanske en något vekare typ.
Beskriver McEnroe som en vekare typ. Det tyckte jag var lite ögonöppnande faktiskt. Så kan man ju se honom med, att han var psykiskt vekare. Så jag hade tänkt på det på det sättet, att han har varit aggressiv och liksom brutal. Ja, så.
Men bara, fire and ice och sådär.
Ja, men bara, just det
här kanske amerikanska sättet att dela upp de två.
I en svensk, liksom nordisk kontext, alltså en nordisk stålkontext, va, just det, kanske inte gjorde av samma robusta material som Björn Borg. Ja, ta med mig det då faktiskt. Sen som sagt, vi lyssnade på det innan, det är fullt i Kungliga logen, Marcus Wallenberg på plats, Grive går igång.
Jag tycker att man skulle ha en sån mausoleum här i Kungliga, där Marcus Wallenberg sitter balsamerad, uppstoppar kanske till och med,
ja,
i ständigt närvarande i den kungliga logen.
Upp, liksom uppnålad. Ja.
små stift och satt upp på dem. Som Lenin ligger på Röda torget, ja, så ska Marcus Wallenberg sitta i Kungliga.
Viktigt att få till nacken så att det ser naturligt ut. Nej, sitta och nicka.
En vecka nicka varje höst innan Stockholm Open så tar man hit Sveriges främsta, vad man nu är för någonting,
för att
rätta till honom lite. Han har sjunkit ihop under året. Sommarens värmebölja gjort att du liksom har börjat smälta lite. Så.
Första hösttecknet.
Kanske till och med byter kostym på dem.
Klipper håret på Marcus Wallenberg som sitter i Kungliga lår. Okej, okay. Björn är framme vid matchboll i alla fall. mellan att, alltså näst sista bollen då, som gör att det innebär matchboll, fram till att matchbollen slås in, då är ändå grivet tyst 45 sekunder i rad. Det är ändå starkt, du vet, inför en matchboll. Det måste finnas något att säga där för att bygga upp stämningen. Grivet vägrar. Det måste vara nordiskt rekord. Ja.
Björn Borg, en lycklig man, har vunnit Stockholm Open för första gången i sitt liv. En titel han har längtat efter i många år. Vi kan säga i varje fall ända sedan 1973, då han var så nära att vinna men förlorade för tiebreak mot Tom Gorman. Nu har han som stor titel kvar att vinna US Open. Och det kan väl få dröja ett tag, så vi har någonting att se fram.
Ja, verkligen. Jag tycker det var skoj för Björn att kunna vinna just här hemma i Sverige.
Hans majestät konungen kommer ner, ger 143 000 kronor, svenska kronor, till Björn Borg. Har inte räknat om det med inflationsjustering då från 80. Jag vet inte vad det kan skitsamma.
Men det, alltså, den typen av tystnad, den uppstår inte någonstans i medialandskapet idag. Inte i Sibens, nej, tyvärr. Alltså. Nej. Det krävs ju att någon grävar av en kabel, du vet, på Östersjöns botten. Ja. Att Sverige blir helt strömlöst. Så kan det eventuellt uppstå.
Prisutdelning. McEnroe ser alltså parodiskt sur ut när han står bredvid Borg. Ja, men du vet, alltså butter sen så. Han ser helt rasande ut verkligen. Och sen är det dags då för Björn Borg ska hålla ett tacktal. Det kommer bli en del tacktal här faktiskt. Jag tycker vi kan lyssna på hans tacktal, Marcus.
Mm. Jag vill bara säga ett ord, och det är att ett stort tack till er publik. Det är tack vare ni delvis att jag har vunnit den här segern, för ni har stött mig hela veckan. Tack så mycket.
Ett ord.
Jag vill bara säga ett ord. 1983, Villander vinner. Matchbollen slås in.
Ja, han attackerar i trängda lägen. Här hade han visst en matchboll, men han vågar sig fram och avgör det hela. 6-1, 7-5. Efter en timme och 10 minuter.
Svanlund ska intervjua Villander. Oerhört, vad ska man säga, man blir, han är 19, Villander, när han vinner Stockholm Open. Och alltså så här, man, även när Borg var ju ung när han slog igenom, men Borg hade ändå någonting, du vet, så här, i och med att han var så, fan var Borg, han var tvär eller undglidande så där. Han hade ändå något liksom, att man kände, han kändes ju aldrig så här, han kändes inte som ett barn riktigt. Det gör ändå Villander. Svanlund då nere på golvet och ska intervjua Villander. Lite ledande fråga från Svanlund. Han går liksom på, han vill ha ut någonting av Villander. Men låt den som aldrig ställt en ledande fråga kasta första stenen.
Mats, grattis till första segern i Stockholm Open.
Ja, tack så mycket.
Är det inte risk för underskattning i sånt här lägen, en spelare som du inte förlorar mot i vanliga fall?
Nej, det är det inte.
Kan du beskriva känslan här nu att stå inför ett fullsatt Kungliga Hallen, direktsändning i tv, och få ett pris av kungen nu? Hur känns det här?
Ja, jag har inte fått det.
Nej, du ska få. När du får det nu, hur känns det?
Nej, jag vet inte. Det är klart det är roligt, för att det är en av mina stora mål att vinna i Stockholm.
Vi ska inte bli så långvariga här. Jag ska bara lämna över till Mats Villander, för han ska säga några ord till publiken.
Ja, inte. Jag måste säga att jag tycker det är väldigt roligt att spela i Stockholm för första. För att publiken har hjälpt mig, bland annat matchen mot Günthert, väldigt mycket, så det är jag tacksam för. Och sen vill jag tacka organisationen, som alltid är den bästa nästan. Förra året fick jag stryk i finalen, men den här gången tog jag revansch, och jag hoppas jag kan försvara det nästa år. Tack så mycket.
Vi har någonting.
Ja, det är ju som en ung man som har fått träningspris.
Ja, verkligen.
Och får gå upp och ta emot det och tacka.
Ja.
Tackas av i klubbstugan.
Tacka organisationen. Han är ung, 19, du vet. Så här, ja, fan, sopat hem. Då har han vunnit Franska
Öppna. Ett år tidigare.
Och så Svanlund där nere, men jag vill få ut någonting av honom. Och ställer de här ledande frågorna. Så här, hur känns det här idag? Hur känns det att få ta emot ett pris av kungen? Så här, men jag har inte fått ta emot det.
Nej, men hur kommer det kännas att ta emot det?
Ja, Mats, nu har du fått priset. Nu kan du tala om hur det kändes.
Nej, det känns oerhört skönt, måste jag säga.
Är det här en ungdomsdröm att vinna Stockholm Open? En stor turnering hemma i Sverige?
Ja, det är någonting som man ser fram emot när man är liten, det tycker jag.
Vi ska inte prata skit innan svaret, men det säger ändå inte har kommit på någon bättre fråga. Du vet, jag har redan frågat det två gånger, så här, hur känns du inne? Nej, jag har inte tagit emot det. Nej, men hur kommer det kännas att ta emot det? Och sen har han tagit emot det, så här, hur känns det nu då?
Nu då?
Nu har du äntligen fått priset.
Berätta för helvete hur det känns. Jag kan för helvete berätta hur det känns att ta emot ett pris av kungen.
Jag tyckte den sista var god. Jan Svanlund, alla intervjuer han gör, oavsett med vilka han intervjuar, så låter nästan alltid som att han liksom sticker in huvudet och micken i ett förarsätet på en Audi Quattro. Och så. Någon som har precis kört på en sten på specialstega 3. Den liksom, nu har jag 30 sekunder på mig att riva av den här snabbt.
Och också så här, vi landar i så... Han har verkligen det han ovlandade, så vet, otroligt samvetsgrann sanning. Alltså, jag vill bara berätta precis hur känns det. Ja, men, så här, ja, jag menar, det finns bara något så djupt oförstört i den människan då. Vi vet också då att han hade de här liksom poetdrömmarna och sådär. Liksom.
Tyckte det prasslade. Han hade inte en lapp när han läste sitt taktal.
Nej, det var nog bara djurkvalitet, tyvärr. Det är bara att det är något, men så här, jag vill liksom, jag vill skydda Mats Wilander. Det är sånt ungt barn som står där framme och som...
Ja, man vill ju inte att han åker ner till Anglais efteråt och hamnar i baren med Ilion Nastas och det gänget.
Ja, men det tror jag att han gör.
Det blir otäckt.
86 vinner Edberg, slår Wilander i finalen. Efteråt, fyrfaldigt leve igen, naturligtvis. Sen en otroligt Edbergsk intervju.
Känns väldigt skönt att vinna här i Stockholm på hemmaplan, och det känns helt underbart. Det är knappt som man fattar det.
Du var ju tippad vinnare av ganska många innan den här turneringen. I torsdag såg det lite mörkt ut i kvarten.
Ja, det gjorde det verkligen. Jag hade haft nu två hårda matcher, kvartsfinalen och igår mot LeConte. Men jag har lyckats undkomma då, och idag spelar jag verkligen bra.
Hur är det med Wilander här? Har han rostat igen under semestern?
Det får du fråga honom själv.
Vad tycker du?
Nej, det ska man väl inte säga. Jag tycker han har gjort en bra prestation och...
Ja, det är bra. Stefan Edberg alltså vinnare av 1986 års Stockholm Open. Här har ni honom, mina damer
och
herrar.
Och sen så intervjuar de med Wilander då. Han har inte gjort som McEnroe, gått därifrån. Så helt plötsligt händer då det här.
Nu händer det saker i bakgrunden här. Mats Wilander ska gifta sig nämligen.
Hade du någon aning om det här?
Nej, jag har ingen aning om det här.
Jag kan sluta hur som helst.
Så här har garanterat ingen tennisfinal slutat förut.
Kan berätta för dig, Mats, att det ser ut som ett par svarta, ganska tajta brallor.
Alltså, läderbrallor hoppas jag att det inte är.
Nej, det är nästan frackbyxor.
Asså.
Och en vit tröja.
Ja, det kändes som att det var ett tvångströja hela dagen. Jag mötte Stefan.
De klipper upp dina skor. Jag hoppas du har fler med dig.
Ja, jag har ett par till. Annars tror jag Nike kan ge mig ett par till.
Oj då.
Är det första gången du blir utklädd så här i tv-sändning och allting?
Ja, det är första gången jag gifte mig också.
Och så hänger de ett tomt mjölkpaket runt, bara att det kommenteras då naturligtvis. Men sen är det ju i kontraktet då att han måste ju enligt ATP-reglerna då göra en presskonferens efteråt. Så då bär de in honom på bår i presskonferensen där Björn Hellberg står: aldrig varit med om något liknande. Det är den konstigaste presskonferens jag varit med om.
Den som ligger i tvångströja med ögonbindor.
Ja, och så packar de upp på dem där. Så Hellberg då med sin underbara timing också. Ligger där, han har ett mjölkpaket runt magen och sitter i tvångströja och har en jättekonstig hatt på sig. Ibland sätter de sig framför i det här podiet. Så står bara Hellberg bland all press och så. Jaha, är det någon som har någon fråga?
Finns det några frågor att ställa?
Hjärtliga skratt och härligt. Och sen då, ja, jävla märkligt.
Ja, mycket härligt. Du, vill du höra, har du plats för mer ljud i ditt huvud?
Ja, det tror jag.
På tal om McEnroe då. Mm. Det är kanske det mest berömda Stockholm Open-ögonblicket.
Ja, det är det.
Trots allt. Sammanbrottet 84. Aha. När han skäller ut den svenska domaren Leif-Åke Nilsson efter note.
Så vi har pratat med.
Ja, det har vi gjort detta en gång i tiden. Mm. Så därför ska vi inte göra det igen. Däremot så har inte jag sett hela sändningen. Nej. Utan det är det här klippet när han skriker answer the question, jerk. Och så sopar han med racket på stolen där han sitter och i sinken och vätskan och sådär. Så jag letade faktiskt upp, inte hela matchen, utan det konstiga med sändningen är att man går från Wilanders
Och vi behöver inte spekulera i varför det är så. Antingen så har de bara sparat det, eller så var det samma dag.
Mm.
Och det är väl Villande i den andra semin mot, kan det vara Jimmy Connors?
Ja.
Och så kom man in i McEnroe mot Anders Järryd, som vi vet är ganska het han också, kan det vara, men jämför sig med Joe McEnroe. Där har han ingenting att hämta.
Nej.
Så kom vi in i sändningen precis efter att Leif och Nilsson har dömt ut en boll och han har haft sitt utbrott.
Uh-huh.
Så han har skrikit åt honom. Det är inte med, men vi kommer in där direkt
efteråt.
Så tycker jag att vi ska, för det här är snudd på unikt ljud. Ja, men alla har sett det där utbrottet,
ja.
Men det alla inte har sett och hört, det är ju hur Arne Hägerfors, som kommenterar matchen,
ja,
kommenterar och reflekterar över vad som händer på banan här i Kungliga.
Fortsätter att uppträda ytterst olämpligt. Visa ut mig, verkar det som han ber.
Han
så förfärlig
obalans. Ja.
Så att han vill helst sluta spela.
Ja, det är synd om honom. Han provocerar ju nu. Han vill ju...
Det är fyra lika, säger supervisor. Han har fått ett game emot sig. Får jag bara ett game emot mig? Varför visar ni inte ut mig? Nej, det var en hemsk demonstration. Otäck att se.
Det är en kollision av New York och det svenska folkhemmet på något sätt som kolliderar här.
Ja,
och Arne Hegerfors måste på något vis hjälpa oss att förstå att detta är, så här ser inte, är inte mänskligheten beskaffad.
Nej.
Utan detta är ett exceptionellt dåligt beteende.
Jag satt och tittade om igen och sådär, och det är ju en, han tar ju alltså en boll och skickar rätt ut publiken, inte rakt. Om du tänker US Open-arenan framför där, man skickar den högt upp och sådär. Han skickar rakt ut i höfthöjd, stenhårt. Det har ju också hänt ju. Det har han fått varning för. Och sen har han fått varning för att han har skällt på domaren och så har han slagit och så till slut förlorar han ut game. Alltså. Så att han har fått en varning till, så han har förlorat matchen, sägs det. Det här blir en jättestor grej i nyheterna efter, när man följer upp det här. Hur kunde det här få pågå? Varför blir det inte värre repressalien än vad det blir? Sen blev han avstängd efter, tror jag.
Okay.
Och under den avstängningen så skadar han sig rätt illa i foten. Så att han får väl sitt straff så småningom.
Uh-huh.
Men med tanke på, jag tänkte så här, han hade ju en dipp i karriären, McEnroe. Om man har sett den här McEnroe-dokumentären så har han ju det jävligt körigt ett tag. Uh-huh. Dels med relation med sin pappa, men också i ett förhållande med någon känd popartist, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag tänkte, nu är han ju mitt uppe i den krisen här. Och så gick in och kollade så här, nej, 84, hans bästa år i karriären. Han har vunnit, han har ett vad heter det, matchfacit.
Mm.
82-3 i seger.
Jävlar.
Jag tror att det är ett rekord som står sig än idag. Alltså. Han har vunnit Wimbledon och US Open. Så kommer han till Stockholm och så faller allt samman totalt. Och jag vet inte fan om jag har sett. Det har man kanske, men jag kan inte komma på någon på rak arm. Någon idrottsman som är i sånt upplösningstillstånd som John McEnroe är. Långt framme i en turnering, semifinal. Han är inte ens pressad i matchen.
Uh-huh.
Men uppenbarligen så är det så att pressen att vara värdsätta och bäst, uh-huh, är så påfrestande. Så han pallar inte.
Ja, men det minns jag från den dokumentären. Att han pratade helt mycket om det. Att vara så otroligt påfrestande att vara värdsätta.
Mm.
För då jagas du hela tiden. Inför varje tävling är du det största namnet som kommer dit och sådär. Liksom.
Och dessutom så har ju Borg slutat här. Och det stressar ju upp honom också. Han saknar ju Björn Borg, det har jag pratat om ju.
Det säger han, ja.
Han förlorar ju nästan en del av sig själv när Björn Borg lägger av.
Ja, det är väldigt starkt att han ser det så.
Och just det här att se en tennisspelare eller en idrottsman som är så pass duktig vara så nära ett sammanbrott. Jag tror inte man kommer närmare utan att det är ett sammanbrott än det här. Vi ska kolla på matchbollen och lyssna på vad Arne säger också.
Det var det över. Efter 2 timmar och 6 minuter. 1-6, 7-6, 6-2. Och John McEnroe har krånglat sig fram till final efter den här semifinalsegen mot Anders Järryd. En Järryd som säkert är mycket, mycket besviken. Och egentligen borde ju också McEnroe vara besviken trots att han har gått till final. Besviken över sitt sätt att uppträda i den här matchen. Det var inte Gåsen Ruda utan det var Gåsen Rudis som var där då och då.
Oh, det är inte ofta man ser en tennisspelare som har vunnit en semifinal i en så pass stor turné som Stockholm Open var på 80-talet som lämnar centerkorten så snabbt. Han är borta på 10 sekunder.
Uh-huh. Det är så oändlig kulturkrock med liksom, något sånt här har vi aldrig haft i Sverige. Jag menar, det ska ju dröja ända till Zlatan innan det finns något som liknar det. Alltså att man kan vara så kaxig så här. Alltså vi har aldrig sett det liksom.
Ja, men samtidigt så är det ju inte en... Han är ju inte kaxig. Utan han är ganska öppen både i sättet han för sig och sättet han pratar om att det här är inte kul alltså. Det är inte så att jag är bäst i världen och ingen kan slå mig och den typen av kaxighet. Utan han hela hans kropp utstår det ju att det här är en jävla pina alltså. Ni fattar inte hur jävla jobbigt det är. Och jag tror att om ni har sett dokumentären, när man ser de här bilderna från presskonferensen, så hade de vetat att de fanns, så hade de varit med i den här dokumentären. Uh-huh. För att den är helt han är spritt språngande naken, skulle man kunna säga.
Vi tar lite mer presskonferens,
ja, lite ljud här.
I'm tired after years and years in the circuit of having some guy that does not know what he's doing tell me to play when I'm answering him a completely different question. I'm tired right now, and that's when I get into these situations, when I'm tired. You know, when I'm fresh, I'm a lot more in control, and I can control my emotions if I want. And here, it's just like I can't, because mentally I'm letting down, and it's very difficult for me to just go out there and play badly or see bad decisions and not do anything about it in the condition that I'm in. You get tired of people rooting against you every week. You know, people don't understand, you know, fully understand the situation, and they shouldn't really understand it, because everywhere I go, it's the same thing, and it just gets frustrating after a while, you know, for that to happen.
My question is this: do you think it's fair to them?
Fair to them what? I don't understand.
Just imagine if that ball had gone up another, say, 20 centimeters high, and you knocked that guy's head off. Do you think it's fair to that guy sitting there?
You know, people go around this world doing the craziest things, and you're talking about me hitting a ball in the stands. I mean, you know, you see what's going on in this world? I mean, you're telling me when I'm hitting a ball in the court? I mean, people like you are absolute idiots, man. I mean, you ask me questions like that.
John,
can I finish my sentence? Is it all right?
Sure.
I mean, you know, you people have a totally misunderstanding what's going on. You know, people, you know, in the French Open, after I've lost the most heartbreaking loss I've ever had in my life, some guy comes up and puts a camera in my face 2 inches from my face two seconds after I lose the match. And I hit the camera with the racket, and now the guy's suing me. Is that what life's all about? You know?
Jävla drag så
här. Ja, det var.
Okej, han skjuter ut bollen i in the stands. Någon tar upp det med honom.
Som satan, lågt.
Någon tar upp det och bara så här, men vadå, det är ingen som dötter det. Do you know what's going on in this world? Ja. Så jävla drag.
Jag tycker det är fascinerande med tanke på att han har sitt bästa år, men han är ju liksom i ett psykiskt tillstånd här som det är inte nice. Det är inte trevligt eller inte. Så vet man också att det kommer ju en fruktansvärd dipp för honom.
Ja, men då tar han sig alltså genom den här scenen fram mot Jared, och sen så vinner han mot Villander i final. Ja. Vinner så kommer open. Mm. Om någon hade sagt till mig, den unga Emil som bara så här, där tugget var ungefär att Stockholm Open, det kan vara en rätt rivig turnering med tennisspelare som temperamentsfulla tennisspelare som festar mycket och som, ja, jag vet inte.
Ja, men man kan väl konstatera att Stockholm Open har en fin turneringshistoria.
Ja, Marcus, ska vi gå upp och kika lite tennis då? Ymer mot en väldigt lovande kroat.
Och så måste vi leta efter Percy.
Ja, Percy, för helvete. Öppna väskan där, se om vi kan ena redan.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Nu har vi fått...
Bra tips.
Jag har fått tips om vad han tydligen tycker han inte om att sitta i
boxarna.
Utan han vill se tennis. Mm. Och det var vad hade vi varit på känna också. Ska titta i hörnen efter
leta i hörnen.
Lite så, du vet, om Kungliga Tennishallen är en godispåse, skakar man den så hamnar ju de små bitarna ofta i hörnen. Så kan vi tänka kring Percy Rosberg också, han är i hörnen någonstans, om han är någonstans.
Ja, men kolla lite här då, kolla första hörnet.
Nej, ingen här. Vad får han alltså? Ja, jävlar. Bra tennis.
Grejen är att jag tror att när folk ser oss gå runt och leta så där efter någon, så tänker alla, jaha, nu tror de att de ska hitta Björn Borg här.
Precis.
Men det är fel dag.
Är det Se och Hör som är ute efter någon skandalrubrik kring Borg?
Vi skiter väl i Borg. Det är ju Percy vi vill ha.
Vi vill höra från hästens mun varför han la om Edbergs bäckar och hör sen.
Mm.
Gör inte saken lättare att han är så satans liten. Vi har nu ett nummer till Percy Rusberg. Ett tag kändes det som att vi letade efter ett par skor eller någonting, eller så, alltså en sak. Så, men vi, han är ju en person, han har ju faktiskt ett nummer. Ska du kan ringa bara se om han är. Något som du gjorde, det var ju att du la om Stefan Edbergs backhand från en tvåhandsfattarbacka till en enhandsbacka. Kan du en gång för alla berätta varför?
Det var redan vid 13 års åldern som han var med i en kurs som Tennisförbundet hade i Båstad. Han uppfattade lite grann under den veckan att det var ju en kille som var lite annorlunda.
Aha, på vilket sätt?
Och speciellt hans serv.
Aha.
För att vara 13 år, du vet, och så han hade en sån avancerad och en sån bra serv.
Ja.
Och så tänkte jag, den där, jo då, jag vill gärna titta på honom i Stockholm. Och sen så kom han ju då, och jag visste att den där typen av spelare eller den läggningen han hade, så älskade han. Han var ju inte så säker vid baslinjen som Björn, utan han ville komma upp till nätposition så fort som möjligt. Och man kan säga liknande trebollspel, du vet, en server, retur och sen pang upp till nät.
Ja, serve volley helt enkelt.
De som har tvåhandsfattning på grundslagarna, de har i regel lite dålig backhand volley, för det är där de måste gå in med och hantera 300 gram med en arm. Ja, vet. Då så såg jag där på att den där backhand volleyn måste jag ju reparera eller få honom bättre än vad han hade. Ja, så vi började med backhand volleyn och fick en ordning på den.
Ja.
Både jag och han var nöjd med resultatet, och då var det bara att sätta igång och träna. Jag sa till honom, du går ner till baslinjen nu så ska du få lite sån direktörsbollar som jag kallar det för, ner i din höfthöjd, som jag då skickade iväg, och så gör du samma rörelse som backhandvolleyn fast du sänker ner hela systemet ner i höfthöjden.
Mm.
Med en hand då, du vet, eftersom man hade ju presterat en backhand volley där man måste vara stadig i handleden och göra rörelsen, som du vet.
Alltså. Just det.
Ja, och han gjorde det redan efter ett par bollar han fick från mig, alltså då, med rätt avslutning på svingen. Och då tänkte jag, vad fan, den jävla, han gör det ju riktigt tekniskt sett bra.
Ja.
Ja, så stod vi och så provade där, och så vände jag mig om till hans pappa som satt på läktaren.
Ja.
Och så frågade jag honom, vad tycker du, ser det inte bra ut? Jo, sa han alltså. Ja. han var ju inte så där kunnig i teknik och så. Men
han var polis då, eller?
Absolut, ja. Absolut. Men i alla fall, så han tyckte, ja, men det där ser ju bra ut, sa han. Och sen frågade jag Stefan, och hur känner du för den här ändringen då? Sen, jo, det känns bra, sa han till mig.
Ja.
Och till slut så satt den där.
Du, Percy, du har ju en lång, fin, meritfylld karriär bakom dig nu. Har du lagt om din sista backhand, tror du?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej.
Vad mycket friare man känner sig nu när man inte behöver leta efter Percy, känner jag. Eller hur? Tycker nästan vi är klara för idag. Jag kan låta publiken i Kungliga en torsdagkväll,
uh-huh,
som ser en svensk på Centercourten på väg mot seger, ligga som ett litet brus i bakgrunden. Uh-huh. Lite bakgrundstema bara.
Uh-huh. Ska vi göra så, Marcus, att vi låter John McEnroe leda oss ut ur 2023 års upplaga av Stockholm Open. En presskonferens, en tennisspelare i total obalans.
Ja, precis. Världens bästa, vid tidpunkten världens bästa tennisspelare. Mm. Rent spelmässigt, men psykiskt knappt topp 100, tror jag inte.
Så kan vi bara låta han babbla lite på sin presskonferens. Och så tackar vi för att ni har varit med oss idag. Kom ihåg att det är aldrig för sent att byta från en dubbelfattad backen till en enhandsfattad backen. Tack. Tack.
Put up with 100 times more shit than people even imagine that I have to put up with. And if people don't, you know, of course it's not fair if I hit a, you know, a person. I mean, you know, there's a lot of things that aren't fair in this world, but I mean, things like that happen a lot of the time. People get hit with the balls in the matches all the time. I mean, it's not going to kill someone to get hit with a tennis ball. It's so frustrating to talk to people like you. Very lucky, and I'm very proud of what I've done, and very happy that I've done a lot of things, and I feel very lucky that I've made the type of money that I made. But I also feel that the people like you owe me a lot more than you think, because you've been very, very unfair to me. And you know, maybe someday we'll all be in a better situation. But right now, it's very difficult to be at the top and have to worry about 20 different things at once. It's not just going out in the court. It's a lot more than I ever imagined, and sometimes when you get tired, it's a little tougher to deal with than others. And that's really what happened today. I'm just tired now, and I need a rest. I need to get away from, like, tennis, but I'm not. I'm actually starting to play better, though, so that's the funny thing about it. I'm playing better now than I was at the beginning of the week. It just shows you never know.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.